Podplay. Varmt välkommen till Röda rummet. En litteraturpodcast där jag, Flora Wiström, träffar andra författare och läsentusiaster och pratar om det roligaste jag vet. Skrivprocess och läsupplevelser. Jag gör den här podden ihop med Bokmässan som äger rum i Göteborg i höst. Genom 6 poddavsnitt laddar vi upp inför mässan och sista avsnittet kommer ni kunna höra live på Bokmässan by Night fredagen den 29 september. Då intervjuar jag min stora idol, Jonas Hassinkemiri. Idag gästas jag av Ellen Strömberg som är författare, skrivpedagog och bloggare och bor i Jakobstad i Finland. Hennes bok Vi ska ju bara cykla förbi tilldelades Augustpriset 2022 för årets svenska barn- och ungdomsroman. I oktober kommer hennes 5:e bok Bli utan och den ska vi prata om idag. Varmt välkommen till Röda rummet, Ellen Strömberg.
Tack ska du ha.
Hur har din sommar varit hittills?
Jo, men rätt bra. Jag är inte en sommarmänniska egentligen, men jag tycker att i år har den varit så här lagom.
Vad skönt.
That's all I'm asking for.
Det låter härligt. Jag har ju jag har precis varit på semester och då har jag haft med mig ditt manus i en pärm. För du skickade ju en PDF till mig med ditt manus Bli utan. Och det har varit väldigt liksom mysigt att sitta med den här pärmen och folk har kommit och varit så här: vad läser du för någonting? Vad är det där du pysslar med? Och så har jag sagt så här,
jag kanske bara borde ge ut det som i pärmform.
Ganska coolt egentligen. Och jag har liksom sagt att nej, men det är Ellen Strömbergs nya roman. Ni vet, hon som fick Augustpriset. Jag bara läser den nu lite så innan den har kommit ut. Så varit väldigt mallig. Den går till tryck vilken sekund som helst, visst är det så?
Ja, alltså, ja, det gör verkligen. Den kommer ut i september så att det borde verkligen ske typ. Alltså den kanske trycks while we are here.
Oj, vad spännande. Hur känns det?
Alltså det, jag tycker att det alltid är jättejobbigt den här delen av bokskapande. För nu kan jag ju liksom inte ändra någonting mera. Nu är den där. Och det ger mig extrem ångest att tänka på det. Så jag föredrar att bara liksom sådär egentligen ignorera det tills jag har den i handen och inte kan ignorera den längre.
Har du fått några så infall på slutet att ändra någonting radikalt?
Jo, infall. Men jag har faktiskt inte liksom följt de infallen. För ska jag göra det så ska jag, i något skede så måste jag också bara liksom vara sådär, nej men nu måste jag släppa den. Men jag kan ju verkligen så här vakna nattetid och känna bara, fan, det här. Här har jag en tråd som borde ha vävts in i det här. Eller varför har jag inte skrivit mer om det här? Eller, men man, jag vet inte, jag försöker trycka undan de infallen så mycket som möjligt.
Ja, jag känner igen mig det jättemycket. Man får väl tänka att man får ta med sig det där in i nästa projekt på något vis.
Ja, alltså det är ju, jag tror ju inte att man någon gång kommer till en punkt. Eller jag har aldrig känt som i någon av mina böcker. Att så här, men nu är den färdig. Alltså, nu kan jag inte göra mera. Jag tror att jag alltid tänker att jag kan göra mera.
Mm. Hur vet du då när du ska sätta punkt? Är det liksom förlaget då som styr det på något vis?
Ja, de har väl nog en ganska aktiv roll i det. Men alltså jag vet ju när liksom storyn är där. Mm. Alltså jag vet ju när början är där och när slutet är där och när mitten är där. Men allt det här liksom, allt det här liksom köttet på benen, det kan man ju liksom, man kan ju göra en roman så hur fet som möjligt, alltså som helst, alltså det finns ju liksom inga gränser och där måste man väl bara lita på sig själv och sin redaktör och förläggare att de liksom tycker att det är tillräckligt på något sätt. Mm. Jag har ju aldrig det problemet, jag stryker ju ganska sällan mycket text eller, alltså jag redigerar ju och stryker stycken och meningar och sådär, men jag använder väldigt mycket av den text jag producerar.
Okej, så att när du har suttit och skrivit en dag, då är det med största sannolikhet den texten som sen kommer hamna inom pärmarna,
ja, så att säga. Jag skulle säga det. Jag har inte så, Jag är lite som så här avundsjuk på vissa författare som säger, ja, men jag skriver alltid 5000 ord per dag och sen kanske jag använder 1000 av de orden, men jag sparar allting i en separat mapp på datorn och jag bara, men vad, jaha. Ja, alltså, eller liksom, ja, det skulle ju, ja, jag tycker på något sätt att det känns som en enklare utmaning att man ska så här hacka ut en text ur en sån textmassa än att man ska som så här, som jag då tydligen gör, verka fram varje mening.
Just det. Jag har nog jobbat ganska mycket så att jag har, alltså den romanen som jag släpper i höst, den har varit dubbelt så lång vid ett tillfälle.
Mm.
Men det är ju inte för att jag har liksom, okej, på ett sätt har jag kokat ner berättelsen, men det är också för att jag hade råkat skriva 2 berättelser i en.
Så nu har du liksom, har du nästa roman färdig då?
Alltså jag skulle kunna ha i alla fall en halv roman färdig. Mm. Men jag tror inte att det blir något av den. Men det var jävligt snopet i alla fall. När jag insåg att okej, de här 30 000 orden kommer jag inte kunna använda.
Ja, men du har ju ändå dem. Jag tänker att det är ju liksom, det är ju någon slags nytta med dem också.
Mm.
Ja. Precis,
jag brukar tänka att man aldrig skriver något i onödan. Alltså,
en
text leder ju fram till nästa text.
Mm.
På något vis. Men Bli utan handlar om Frida som är författare.
Mm.
Och hon lever tillsammans med Olof och de har en på många sätt väldigt fin relation. Och de lever ett ganska enkelt liv tillsammans med sin hund och hon har en kontorsplats som hon liksom delar med sin bästa kompis Sören.
Mm.
Och boken handlar väl i stora drag om att hon nyligen har blivit sågad i, alltså hennes roman har blivit sågad av litteraturkritiker och samtidigt försöker hon bli gravid och kämpar med det. Så att hon genomgår någon slags dubbel livskris och ser hur människor runt omkring henne inte bara föder fram barn utan även bokmanus.
Mm.
Är det något du vill tillägga om berättelsen, om storyn?
Nej, men jag tror du har det mesta där.
Mm.
Det är ju liksom, jag tycker det är ganska svårt att prata om egna böcker. Eller jag blir ganska blind för vad, eller så här, jag kan aldrig hisspitcha det jag själv skriver. Eller så här, ja, men det här handlar om, ja, jag tycker att jag har liksom inte avståndet i mina texter för att bedöma egentligen vad temat är.
Mm.
Men jag tror att det är ungefär det. Mm. Livskris tror jag ganska, ja, det är väl centralt.
Hur har det varit att skriva den här boken?
Jag hade egentligen tänkt skriva någonting helt annat.
Mm.
Men så började det här liksom, jag skriver ganska mycket på intuition. Eller sådär, att jag planerar liksom inte vad jag ska skriva. Eller jag har inte så att jag sätter upp en synopsis eller så, utan jag sätter mig ner och så skriver jag, och så oftast så har jag liksom, alltså det känns alltid som ett sätt att försöka undvika jobb när man säger att man skriver mycket ihop för att man sätter sig ner vid datorn och skriver. Men det liksom snurrar rätt mycket någonstans långt bak i skallen konstant någonting, så att jag blir som sällan förvånad över det, vad det är jag skriver, men det, jag kan liksom inte riktigt sådär, ja, jag kan igen inte riktigt så här fånga in vad det är, för jag är ganska långt in i texten.
Mm.
Och min tanke var då att jag skulle skriva en barnbok egentligen, men det vill jag inte alls säga, och jag vet inte riktigt varför. Och jag vet inte om man vinner någonting på att försöka analysera det heller. Men ja, så började jag skriva det här, och så utkristalliserade, alltså Frida och Olof utkristallisera sig ganska snabbt, och det är, alltså det är lite så det funkar när jag skriver, att så här, när en karaktär har hittat, alltså när jag har så här, just när jag har känt igen en karaktär och jag börjar snurra kring den, så då går det liksom inte att hejda längre.
Mm.
Då kan jag som inte styra in det på något annat än vad det är.
och den karaktären går du, eller lär du känna genom att du, det snurrar i huvudet att du går och tänker på Frida då till exempel. Eller, ja. Kommer hon, eller blir hon till under tiden du skriver?
Lite på det också, tror jag.
Mm.
Jag tror att hon snurrar ganska mycket i huvudet, men också att hon får ju ändå kanske mera, ja nej jag vet inte, lite både och. Den där, jag tycker det är svårt att prata om skrivande. Det är ju liksom, ja.
Välkommen till Röda rummet.
Ja, tack.
Det är ju det. Men jag tänkte på en grej med Frida som jag funderat på mycket generellt sett när man skriver om utifrån ett jag-perspektiv och man följer en person som mår dåligt liksom.
Mm.
Hur, och det här tycker jag att du har lyckats med, hur gör man för att personen inte bara ska liksom vara en självömkande varelse som det bara är synd om? Hur har du liksom jobbat med just den grejen att få fram henne så att hon också, så att man inte bara blir galen på henne utan att man också känner med henne?
Jo, men jag tror att det hjälper om man vågar också sätta sina karaktärer, alltså de får ju inte vara för goda, det är väldigt viktigt för mig, alltså karaktärer måste ju vara, alltså de måste ju vara pissiga. Alltså pissiga människor och göra pissiga beslut och vara småsynta och liksom dömande och väldigt, det är lite så här, när man skriver om en karaktär så tänker jag att det är lite på samma sätt som när man lyssnar på en kompis som skvallrar om någonting som de är kanske liksom mitt inne i. Mm. Att man liksom någonstans förstår att det här är inte kanske helt hela sanningen, eller det här är liksom en ganska objektiv version av någonting som har hänt. Men jag väljer att liksom följa den versionen nu, för att det är ju dig, det är du som är huvudperson i den här berättelsen. Men jag vet, alltså hur man så här rent praktiskt gör, så jag, tack för att du säger det, för jag vet faktiskt inte, jag tänker ganska mycket på det där, att liksom hur man får till, alltså otrevliga karaktärer men som ändå är tillräckligt trevliga för att man ska orka läsa om dem. men jag tänker att man på något sätt måste försöka få in, alltså lite glipor i berättelsen, att det liksom skevar lite mellan vad huvudpersonen som då berättar, som Frida som berättar liksom ur jag-perspektiv, vad hon berättar och vad man ändå förstår av texten. Jag tycker väldigt mycket om att skriva dialog.
Mm.
Och jag tycker väldigt mycket om att liksom fnula på dialog, och jag tycker om att göra det så att man kan läsa en och samma dialog med helt precis samma ord, men beroende lite på var i rummet man ställer sig så kan man liksom höra nuanser eller tonskillnader eller så, som gör att man förstår att det finns någonting, att de inte når fram till varandra, de här som pratar.
Mm.
Och när det är Frida som berättar så står man ju liksom bakom henne och ser på det, men sen om man liksom lite som läsare, om det finns utrymme att lite sådär, tror du inte att Olof kanske tänkt så här när han sa så här, tror du inte att din mamma tänkt så här?
När du skriver de här dialogerna då, är det, sitter du och liksom knåpar med dem en stund då? Eller är, du sa förut att du inte stryker ner så mycket, men för ett sätt är ju att skriva massa pladder och sen stryka ner liksom för att få dialogen koncis eller kärnfull eller något sånt där. Men hur skulle du säga att du jobbar med dialog?
Ja, men jag tror att det där pladdret du pratar om, det liksom sker inte på pappret för mig, utan pladdret är liksom i huvudet konstant. Och så måste man försöka lite sådär, okej, vilken av de här replikerna nu är nästa replik som, alltså alla de här möjligheterna. Så jag tror att liksom pladdret finns där, det är bara det att det inte når ut ur mitt huvud oftast.
Mm. Men jag tycker det är spännande det här du säger med att alltså att du jämförde med när man lyssnar på en kompis som är mitt inne i någonting. För det är ju verkligen så, som författare så kan man stå olika nära huvudpersonen, eller som berättare kan man stå olika nära huvudpersonen. Alltså antingen så kan man liksom se det utifrån och lägga in en analys kring att Frida tänker som hon gör, men hon kan ju också se det från Olofs perspektiv, eller hon kan se det från sin mammas perspektiv. Men i den här berättelsen så ligger ju berättarrösten väldigt nära Frida själv, och då blir det mer subjektivt hur hon ser på världen.
Ja, men alltså, ja, Men jag tycker, alltså jag tror att jag skriver ganska mycket sådär för att, alltså dels bara för att det är roligt och för att jag typ inte är så bra på någonting annat, men också liksom för att jag är lite tveksam till skrivande som terapi liksom på sätt och vis. Och det känns som att jag skjuter mig själv i benen och alla mina skrivkurser jag någonsin haft när jag säger så. Men för mig så tror jag, alltså är det ändå någon slags så här, inte kanske terapeutiskt, men jag är ganska dömande och ganska judgmental as a person. Då jungfru kärntecken om någon
undrar. Jag med.
Ja. Ja, men och jag tror att på något sätt så är det liksom ett sådär, när jag skriver så är det ett sätt att försöka så här närma mig andra människor. Alltså så här, jag är nästan konstant irriterad på någon i min närhet. Jag försöker, alltså jag jobbar verkligen med att inte vara det, men jag är det. Och jag tror att det är så här, att skriva är ett sätt för mig att liksom sådär, ja men just så här, ta någonting jag kanske har varit med om eller en känsla jag har eller någon slags konflikt eller skav som finns mellan mig och någon annan och just ställa mig på andra platser i rummet och vara sådär, ja okej, okay. Alltså att försöka förstå dels kanske mig själv och varför jag provoceras av vissa grejer, men också lite sådär för att undvika att bli riktigt, riktigt folkilsk och omöjlig att ha att göra med. Då är skrivande superbra att hålla på med om man försöker liksom lite sådär, jag vet inte, bli lite mer människokär.
Frida har släppt en bok som blir kritiserad i pressen. Som läsare så får man inte riktigt veta vad det är kritikerna säger om boken. Men av olika skäl så känner sig Frida jätte nedstörtad av det här. Och hon blir osäker på om hon någonsin kommer orka skriva igen. Känner du igen dig i den känslan av att så här, ska jag fortsätta eller ska jag bara lägga av?
Ja, men det är ju ett beslut man måste ta varje dag, tänker jag. Men alltså jag har kanske varit rätt så skonad från riktigt hård kritik. Jag har fått ett par sågningar som har verkligen varit sådär, aj fan, den visste vad den tog.
Mm.
Och då måste man ju bara vara den här jättejobbiga, så här hurtiga 40-talsmänniskan typ och bara, ja det hör till jobbet, ja man får ta det bara, och sen vill man bara gå och köra upp handledarna. Men jo, jag känner igen mig i det där, men av någon sjuk anledning så tycker jag nästan att det var jobbigare när det gick så bra för min förra bok och jag fick Augustpris och fick jättebra kritik, för då plötsligt är ju liksom, då uppstår det en fallhöjd. Jag tror också därför jag tycker det är liksom historiskt jobbigt med den här boken att den ska komma ut nu.
Mm.
Alltså det är klart att jag blir ledsen och jag blir jätte, jag har svårt att hantera kritik, både bra och dålig. Men jag har alltså jag är sämre på att hantera bra kritik, för att då alltså jag blir så, det liksom plötsligt har man liksom så här någon förväntan på sig eller någonting. Det är alltid enklare att slå ur underläge, tycker jag, liksom att jag vill inte vara otacksam, jag vill inte vara sådär. Nej, jag vill inte att det ska gå bra för mina böcker. Men jag tycker det är liksom, ja, det, jag tycker det är jobbigt. Nej, men att det finns liksom någon förväntan eller någonting, det känns jättejobbigt.
Har du inte känt det innan?
Alltså inte på samma sätt. Jag tänker att som finlandssvensk, när man håller på här i landet, så är det ganska lätt att sådär, alltså man seglar alltid lite under radarn. Mm. Finnarna bryr sig inte riktigt, ni i Sverige bryr er inte riktigt, alltså jag menar inte här så bitter som det lät nu, men det finns också någonting lite så här skönt i att man är alltid lite så där utkanten av någonting.
Och plötsligt så lyste den här starka lampan på dig.
Ja, och då är det ju ganska skönt att skriva barn- och ungdomslitteratur, för då igen så är man igen lite så där i utkanten av det, för att det är ju inte, det har ju inte alls samma allmän intresse som liksom vuxen litteratur har.
Jag tycker att det finns något så spännande med att den här romanen blir utan, handlar om delvis om att bli kritiserad i press, och sen så ska den här romanen också komma ut snart och kommer också bli antagligen recenserad. Och ja. Det metaperspektivet tycker jag är väldigt spännande. Att så här, vad gör det med recensenterna?
Jag hoppas att de tänker, nu kan inte vi recensera Ellens bok för att då kommer hon att bli så ledsen. För det har hon ju skrivit om. Och så får jag vara i fred.
Okej, det är bara ett skydd.
Det är manipulation.
Exakt, fan vad smart.
Nej, men det är ju bara... Alltså man ska kanske inte säga så här om sin kommande bok. Men jag tror inte att den här kommer att liksom... Det här är inte en av de böckerna i mitt författarskap som om 80 år kommer att ses som någon slags sån här... En av de stora böckerna. Mm. Eller vet du sådär, när man har ett författarporträtt av någon gammal författare i någon tidning och så har de så här väljer vi 5 viktiga verk. Jag tror inte det här är en av dem. Man ska kanske inte säga så, men jag vill inte ha en allt för nonchalant inställning till vad jag ger ut och vad jag skriver. Men ja, jag tror att... det här är kanske vad jag hoppas. Jag tror inte att den kommer att väcka jättemycket uppmärksamhet.
Mm. Gud vad intressant. Det som jag tar fasta på i det du säger är ändå någonting som jag känner igen mig i. Som jag tycker är väldigt skönt som verksam författare. Att man är inte sitt senaste... På ett sätt är man ju sitt senaste projekt. Men i det långa loppet så är man inte det. Utan vi måste ju bara hålla på och trycka ur oss text. Förr eller senare så kommer man skriva någonting som är pissbra. Och det kan mycket väl vara den här romanen som du har skrivit nu. Eller så är det den romanen du skriver efter den här romanen. Eller motsvarande i mitt författarskap. Och det tycker jag ändå är... Jag tänker också på det där. När jag är en gammal rynkig gumma och jag har en liksom bokmeter förhoppningsvis av utgivna böcker. Och att det gör ju skrivprocessen mycket mer tillåtande. Men... sen är det ju en grej att kunna säga så och sen är det en grej att känna så.
Ja, alltså min förläggare skulle säkert halshugga mig för att jag sitter och säger att den här boken inte är så viktig, för det är väl typ det man absolut inte ska säga. Men jag tänker att man kan också vara ganska så här, jag tycker att den här boken, alltså dels var det ett ämne och en, alltså det var en story som jag behöver skriva. Den är ju inte självbiografisk, den är inte autofiktiv, men det finns ju, alltså huvudpersonen är en författare över 30 som inte har barn. Var har jag fått det ifrån? Alltså det är ju inte... Så jävla bra fantasi har jag ju tyvärr inte. Så att det är klart att jag har fått låna in lite grejer. Men... Och det var ju någonting som har snurrat ganska mycket. Alltså oavsett hur man förhåller sig till att ha barn eller inte, så är man över 30... Och kvinna, så måste man liksom... Man måste förhålla sig till det på något sätt. Mm. För att om inte annat så förhåller sig hela jävla omvärlden till det.
Mm.
Och därför var det liksom... Det känns också på ett sätt som att det var som en sån här... Alltså det var så här... Alltså vet du, lite så här som morgonsidor. The famous morgonsidor. Att jag måste skriva mig igenom det här. För att liksom komma vidare till nästa historia. Och då kan man ju förstås... fråga sig om morgonsidorna ska vara utgivna eller inte. Men eftersom nu mitt förlag har tyckt att de vill ge ut det här, så får jag väl lita på att det ändå finns någonting av läsvärde.
Och det gör det.
Tack. Men,
nej, men vadå, man brukar väl säga att det som är botten i dig är botten också i andra. Och som du säger, det finns väl ingenting som är så relaterbart för folk i vår ålder som detta liksom.
Ja, men sen får jag också lite så här panik över, för att redan när det liksom blev official, eller liksom när jag fick visa att den här boken kommer ut nu i våras, när den här boken kommer ut i september, den ser ut så här, den heter det här, det handlar om det här, så fick jag ju så här sjukt mycket DMs av kvinnor som var så här: oh my god, jag visste inte att du kämpar med barnlöshet, styrkekram, eller så här solskenshistorier om IVF, och jag bara, vänt.
Oj, jäklar. Va?
Och jag förstår att det är i all välmening, och jag förstår att det liksom, det är fortfarande, även om man pratar ganska mycket om det kanske idag, men det är fortfarande ett sånt ämne som gör, när någon tänder en så här liten fackla, så samlar det till sig. Alltså för att man är ganska ensam i funderingarna kring det, tror jag. Oavsett hur många Amelia-reportage det gör om saker. Men ändå så får jag såna... Alltså folk är så gränslösa.
Mm.
Och också så att jag har liksom inte sagt någonstans, det står ingenstans att det här är berättelsen om Ellen. Också att jag vill bara så här skrik, vet du, som det här är en roman.
Ja, det måste ju, alltså om du hade gett Frida ett annat yrke,
ja,
så kanske det hade, men det hade ju inte heller, det hade blivit en helt annan bok. Men jag tänker att just i den grejen också som gör att som läsare så har man lite svårt att hålla isär.
Alltså, ja, det jag hade ju också det när jag läste såklart. När jag läser. Så att det är ju inte, det är ju...
Men det som är intressant är ju att folk känner sig manade att kontakta och säga,
ja,
har du problem med det här? Och här är mina tips.
Ja, och jag får också lite panik, för jag tänker att de kommer att bli besvikna, för det, jag upplever inte som att det är en bok om en kamp. Eller liksom på något sätt att det handlar om sådär, vägen till mitt plus. Eller, alltså det är som, så att... Jag tänker att det också, ja, jag vet inte, jag blir bara sådär, men sluta nu, jag skriver er den här jävla bok om det. Och det här är då alltså varför jag inte har några vänner.
För mig då, som inte är i barngörarsvängen, men däremot är i bokgörarsvängen, så... Mm. För mig ligger ju igenkänningen framförallt i Fridas skrivande. Och hon befinner sig som sagt i en skrivkris. Och jag undrar, har du, nu har du varit inne på det lite, men jag tänker att vi kan stanna upp lite i skrivkris. Hur har du gjort när du har liksom krisat i ditt skrivande?
Alltså tack och lov är mina kriser sällan, alltså jag har för lite tålamod för allt. Även kriser, så att jag bouncer back ganska snabbt, även om det är liksom det är djupt när jag är i djupet, men jag kommer tillbaka ganska så där, ja, ganska snabbt. Men jag tycker att alltså efter det här prisrambambolan i höstas så har jag haft ganska svårt att skriva, och det var ganska skönt att den här boken var till långt, alltså det var liksom egentligen mest redigering som behövdes.
Ja, du hade skrivit så pass mycket innan du fick priset på Bli utan manuset.
Ja, för att annars skulle det nog kanske inte ha blivit någon bok, tror jag.
Intressant.
Men det som jag tycker, alltså det, men det är också så fånigt, men det är också, det är precis det som hjälper, alltså att läsa. På något sätt så tappar jag alltid lusten att läsa samtidigt som jag tappar lusten att skriva. Mm. De hänger så ihop. För mig, det är som att andas in och andas ut. Och om inte man andas in så har du liksom ingenting att andas ut.
Just det.
Så jag har läst ganska mycket nu i vår och nu i sommar. Och det börjar alltid liksom klia i skrivfingrarna efter en stund. Jag är jättefint med alla de här skrivhandböckerna. Och jag ser jättemycket fram emot till exempel den här Kerstin Ekmans skrivliv eller vad den heter som kommer nu i höst.
Oj, vad roligt, jag har missat det faktiskt.
Jag tycker sånt är väldigt liksom... kan fylla en funktion. Men jag tycker alltid att man ska bara så här läsa, alltså läsa könlitterärt.
Mm.
Det är som den bästa skrivhandboken någonsin. Oavsett vad du läser. Oavsett om det är BookTok-böcker med en jätte så här snärtig twist mitt i. Eller om det är liksom hyllmeter romance.
Vi pratade om vad du har gjort för att komma igång med ditt skrivande när det känns motigt. Och det finns ju ett stycke i Bli utan som också handlar om det här, som jag tänker att du skulle kunna läsa om du vill.
Ja, recensionerna hade öppnat ett avstånd mellan mig och skrivandet, och jag hatade att jag gav dem den makten. Jag saknade att skriva, men jag kunde inte. Istället fortsatte jag läsa. Jag läste mer än vad jag gjort på flera år. Jag förkovrade mig, läste svårare böcker, djupare böcker, fler böcker. Jag föreställde mig min livmoder som en uppsvullen blåsa. Jag läste och läste och hoppades något av orden skulle punktera svullnaden. Kanske jag kunde hitta tillbaka till skrivandet då. Om jag kunde lyckas med något, vad som helst, kanske förtrollningen skulle brytas. Jag läste om kvinnor som inte ville ha barn, om kvinnor som var arga. Jag läste om sorgsna kvinnor utan barn. Jag läste om kvinnor som älskade sina barn. Jag läste om kvinnor som inte vågade säga att de ångrade sina barn. Vissa ångrade att de inte skaffade barn. Ångern skrämde mig. Jag hade velat skydda mig bakom mina böcker, bakom texterna, bakom mina resonemang. Min ursäkt hade alltid varit att jag var en skrivande människa, att det var därför jag inte riktigt kunde uppfylla andra krav. Skrivandet hade tillåtit mig gå vid sidan av lite hela tiden, och det passade mig. Skrivandet hade varit kryphålet, men nu kände jag att öppningen till hålet täpptes till. Jag ville brinna för något som inte hade med min egen fertilitet och kropp att göra. Jag ville vara något mer än människa, djur och kvinna.
Mm. Det här skrivandet hade tillåtit mig att gå vid sidan av lite hela tiden. Och det passade mig. Skrivandet hade varit kryphålet.
Mm.
Det där tycker jag är så spännande. För att Frida har ju verkligen en tendens att se allting utifrån. Hon är liksom konstant i ett narrativ som hon skapar i sitt huvud, där det finns en början, en mitt och ett slut.
Ja, men det är nog en sån här bit av Frida som är väldigt långt tagen av mig själv. Faktiskt det är en sån här grej som jag har strukit lite i den här boken, för att i början så fanns det insprängda, alltså så här scener som var skrivna i filmmanusformat ur Fridas liv, och så var det liksom en hel så här storyline om att Frida tänker sitt liv i filmscener för att liksom stå ut med vissa grejer. Och det är någonting jag själv liksom alltid, det är en sån här tröstetanke som jag alltid tar till när det liksom, alltså när någonting bara är så här för absurt eller för jobbigt eller liksom, ja, och jag vet inte om det betyder att jag på något sätt har någon slags personlighetsstörning och är allt för kallhamrad, men just att bara tänka så här, okej, men det här, tänk det här, som, det här är content. Alltså det är så samtidigt skadade jag. Nej, men det är, alltså jag kanske inte kallar det content alltid, men jag tror jag alltid har gjort det ända som liten, att liksom, att jag har tänkt liksom att jag, det här är på något sätt, det här ska vara en bra scen i någonting. Och ofta handlar det om att jag tänker på det som i filmscener. Ja. Men det blev för rörigt helt enkelt.
Jaha, vad spännande. Jag tyckte det lät jättespännande. För det finns ju redan en del av boken som är mer liksom prosalyrisk, där man känner att Fridas egna skrivande kommer in. Liksom, det är också som en meta-aspekt av boken på något vis. Att, att hennes faktiska texter sprängs in i den övriga, lite mer traditionella prosan.
Ja, men jag har lite för lätt att så här förälska mig i en idé eller en form när jag skriver. Att jag är sådär, till exempel min andra roman, Klåda. Så den var jag liksom väldigt från sådär, okej, det ska handla om 40 nätter. Och det är för att jag går också alltid igång om det och har någon slags här biblisk referens. 40 nätter, 40 dagar, 40 monologer, en kvinna som inte kan sova. Och sen så blir det... Och de där formerna gör inte alltid texten något. Och i det här projektet så var jag ganska sådär, okej, men nu ska jag liksom inte tänka så mycket form, utan nu ska jag skriva i det format som kommer. Och då kom det ganska mycket så här prosalyriskt. Förutom de här filmscenerna, och jag tror det var därför de fick stryka på foten också, för att det var liksom en sån här idé, darling, I had to kill.
När jag liksom såg den här tendensen som Frida har att se allting som en film eller en potentiell text, då tänkte jag på ett stycke i Fördolt är minnet av människan, som jag precis har börjat läsa, av Mohammed Bougarsar. Och i den här scenen så ligger huvudpersonen med en kvinna. Och huvudpersonen är författare. Och då så säger den här kvinnan så här till den här författaren. Författarna, och jag har känt många, har alltid varit mina mest mediokra älskare. Vet du varför? För när de älskar tänker de redan på scenen som upplevelsen ska generera. Deras smekningar blir värdelösa därför att de fantiserar om vad de kan eller ska göra av dem. All deras stötar försvagas av fraser. När jag pratar med dem under kärleksakten hör jag nästan deras mumlade hon. De lever i kapitel. Varenda ord föregås av ett tankstreck. När allt kommer till kritan fastnar författare som du i sina konstruktioner. Ni är ständiga berättare. Det är livet som räknas. Verket kommer först efteråt. De båda ska inte sammanblandas. Aldrig någonsin.
Ouch.
Är omöjligt när man är författare, ju.
Ja, men, jag tycker det var väldigt... det där förtjänar vi som yrkeskår.
Verkligen.
Det också, men det är också som att jag verkligen kan känna igen mig i det där. Ja, att man liksom har svårt att vara 100% i nuet för att det finns alltid... Ja,
och det kanske, alltid en text att skriva.
Jag har upplevt det som en fördel i jobbiga situationer, men just till exempel när man har sex så kanske det vore bra om man var på plats. Sådär, men,
ja, ja. Mm. Ja, jag tänker på det i liksom de kärleksrelationer som jag har haft, att jag alltid har varit väldigt bra på att sätta ord på min kärlek till den jag har varit tillsammans med. Men jag har aldrig tyckt att den jag har varit tillsammans med har varit lika bra åt andra hållet. Så man kan ju också bli väldigt så småsint och vara så här, jag är faktiskt väldigt, väldigt bra på att uttrycka min kärlek verbalt och du ger inte mig det här.
Ja.
Man kan bli väldigt greedy. Men egentligen, när det kommer till kritan, så är det bättre kanske bara att vara i nuet än att sätta ord på nuet. Men det finns ju lite av en kritik mot bokbranschen i boken. Hur är din syn på bokbranschen? Hur är Ellen Strömbergs syn på bokbranschen?
Ja, men den är väl ganska som Ellen Strömbergs syn på de flesta branscher. Hård och dömande.
På vilket sätt?
Men alltså, det är ju, jag inkluderar ju verkligen mig själv i den bokbransch jag pratar om. Alltså jag tycker ju... Jag var på en sån här jätteunderbar middag i somras med många av mina vänner. Och många av dem är i... Det var också folk jag inte känner, men sådär. Men många av dem är i bokbranschen eller i kulturbranschen eller är journalister eller så. Ja, dock seglade jag liksom lite så här. Det var jättetrevligt, jag hade som en av sommarens höjdpunkter, ska jag säga.
Mm.
Men så jag kan som inte låta bli att segla upp och bara tänka att fy fan, vilket vidrigt gäng vi är. Och jag är vidrigast av alla förstås. Alltså jag vill, så där. Men alltså, jag vet, det finns ju så... Det är ju också någonting, det är ju en bransch där många stora egon frodas.
Så är det.
Men det är ju också därför jag vill vara i den, för att det är ju också otroligt intressant. Alltså, det är så intressanta. Alltså, folk med stora egon är ju ofta ganska... Jag tycker bara det... Ja, det är ju... det är ju någon slags... vi är också så gnälliga, tycker jag. Samtidigt som förstås ingen förstår hur viktig vår bransch är. På riktigt.
Mm.
Jag tycker väl... av alla branscher så är det den bästa. Men det betyder ju inte att det är så bra. Den bästa att vara i, menar jag.
Hur skulle du säga att det är att... Alltså det här är en väldigt stor fråga, men vi testar. Hur skulle du säga att det är att leva som författare?
Att leva som författare är att få till sin första bokmässa i Göteborg. Och så får man en sån här liten bricka, om man har tur, om man är liksom med i programmet där det står. Som är liksom en inträdesbricka, så, där, så att man får liksom gå in överallt. Och så står det ens namn. Och de här brickorna är lite sådär att folk känner igen, alltså de är väldigt små, men det är liksom bara författare som har dem. Och så går man där i vimle och så möter man på en massa folk och så ser de den här brickan. Eller liksom deras blickar så här vandrar från förstens ansikte, ingenting. Sen till brickan och då blir de så här, hej, vänt lite, vem är det här? Och så läser de och så bara, jaha, okej, never mind. Och så går de vidare. Och så tänker man så att jag liksom, jag vet inte. Det känns som att man alltid, att det är alltid en besvikelse att man inte är Jan Geo, vem man vill.
Ja, just det, apropå det stora egon, att man liksom tror att nu är jag inne i finrummet, eller nu är jag, min bok ska bli utgiven här, och sen inser man att man är den minsta författaren på det stora förlaget. Liksom.
Jag tycker att det är ganska ofta så, och så tycker jag att varje gång man på något sätt liksom erövrar någon slags framgång, eller liksom känner att så här, nu blev jag... Nu fick jag en recension här, eller nu fick jag liksom en förfrågan om att vara med i det här sammanhanget, eller nu är jag här, eller sådär. Så känns det också som att sådär, Jaha, okej, men vad är nästa grej? Eller jag vet inte, kanske mer jag än att vara författare.
Men jag tycker men det är väl att man inte vet hur länge det där ska hålla i sig. Alltså om man får lite luft under vingarna så har man ingen aning om det kommer liksom hålla i 2 veckor eller 1 år eller 5 år.
Nej, precis. Alltså, alltså som finlandssvensk är vi är ganska lyckligt lottade för det finns jättemycket stipendier och sånt att söka här.
Mm.
Och det är liksom verkligen en sån lifehack att bli finlandssvensk om du vill bli författare för att alltså det är ju inte någon garantier och så, men jag tycker att det liksom ja, man ska inte sticka under stol heller med vilka privilegier man har.
Mm. Lever du mycket på stipendium?
Ja, nästan helt och hållet.
Mm.
Nu har jag ett 2-årigt stipendium som börjar i juli.
Grattis. Stort ju. Det är inte alla som får stipendium heller, det ska man verkligen säga. Alltså man måste ju vara verksam författare för att få de flesta stipendium också. Det är inte som att, i alla fall vad jag vet, att man kan gå andra hållet och få stipendium först och sen skriva. Utan det blir lite som en inträdesbiljett.
Liksom aldrig hört alla som...
Nej, precis.
Så ja, men jag tycker ju liksom att det är liksom man tvingas vara medveten om sig själv och sin ställning i många olika sammanhang som författare på ett sätt som kanske inte alltid gör en till en jättebehaglig människa. Men alltså jag skulle inte vilja ha något annat jobb. Nu ska jag väl sitta helt och klaga heller.
Men om vi ska vara lite konkreta. Jag är ju lagd så kanske, så att det är möjligt att du värjer dig för det eller att lyssnarna värjer sig för det, men jag tycker att det är spännande att höra hur författare liksom rent konkret lägger upp sina arbetsdagar. Och jag förstår att det kan se jätteolika ut, men har du någon liksom skrivrutin?
Jag har då ett kontor som jag går till de dagar när jag inte har haft annat, vilket har varit väldigt mycket så i vår.
Mm.
Men i höst så kommer min skrivrutin att se ut så här.
Ja.
Jag är ganska morgontrött så jag sticker inte upp tidigt. Men så kommer jag till kontoret någon gång förmiddagen, ish. Och så gör jag... Alltså om jag har skrivit 1000 ord en dag så är det en bra dag. Och då spelar det inte så stor roll vad det är jag har skrivit på. Det kan vara när jag har något kortare skrivuppdrag eller, liksom, eller det projekt som jag jobbar på.
Mm.
Och sen så gör jag... Men före jag började skriva, det har ingenting med skrivande att göra, så gör jag ofta ett collage. jag tycker väldigt mycket om att klippa ut saker, ut tidningar och böcker. Alltså det här, jag vet inte hur jag ska förklara det här.
Försök.
Och det har liksom utmynnat sig till att jag gör jag har en sån här collage, en anteckningsbok, och så gör jag ett uppslag varenda gång jag sitter i kontoret. Där jag bara så klistrar in och gör ett collage.
Vänta, förlåt, varje gång du ska till kontoret så gör du ett collage?
Ja, inte varje, men nästan varje. Alltså varje dag jag har en skrivdag.
Är det sant?
Mm. Och det här är liksom, jag har ju också så här en enorm mängd klistermärken och washi tapes och så. Och det collage, det har ingenting med mitt skrivande att göra. De har liksom ingenting, de har som inte tema eller så, utan jag bara så här bläddrar i mina bilder. Eller i mina, alltså jag har en enorm mängd gamla tidningar och shit i mitt kontor. Det är 20 kvadratmeter varav 5 kvadratmeter är staplar med tidningar.
Alltså, och nu har vi stängt av min bild här för den flimrade så mycket. Men om du skulle se mitt ansikte nu så skulle du se att min mun är ett stort O. För jag tycker det här är jag tycker verkligen det är jätteroligt att du börjar med ett collage. Det är också väldigt mysigt för att du sitter, jag ser ju dig och du sitter i ett rosa rum. Där jag såg massa olika papper sticka fram och sånt där. Så att, sitter du i någon slags pysselrum nu eller?
Ja, det här är vårt gäst. Rum slash buss. Men ja, mitt kontor är liksom utanför hemmet. Mm. Men de håller på att bygga, eller vad heter det, de har något så här vägarbete där utanför, så tyvärr kunde jag inte vara där idag.
Men det här collaget som du gör, inte varje gång du går till kontoret, men ofta, har det en direkt koppling till det du kommer skriva om?
Nej, det har ingen koppling alls.
Ha.
Det är liksom bara, alltså när jag bläddrar igenom den här boken, på min Instagram så finns en höjdpunkt som heter Klipp och klistra.
Mm.
Och där finns ganska mycket av collagen jag har gjort. Och det här är någonting jag har börjat med liksom det senaste. Alltså jag tror det var någon slags krisreaktion när Ryssland gick in i Ukraina.
Mm.
Så blev jag sådär, jag har alltid varit väldigt intresserad av så här stationery och typ fina pennor och anteckningsblock och piss. Och köpt väldigt mycket liksom... grejer på loppis, alltså gamla tidningar och så. Men det, är ju som, det finns ju som inget värde i att spara. Alltså vissa gamla tidningar jag har klipper jag inte i. Jag har till exempel årgångar av Frida från 98 till 2002 som är heliga, de klipper jag inte i. Men liksom sådär, annars. Och jag har liksom inte vetat riktigt vad jag ska göra med det. Och så bara, i något skede så var jag såhär, men jag kan bara klippa ut det jag tycker är fint och slänga resten. Så får jag ju liksom lite, ja. Och så bara urarta det till någon slags, ja jag vet inte. Och så gör jag det här collagen och det, alltså jag kan se när jag bläddrar tillbaka så kan jag vara sådär, ja det var den där dagen jag valde de här bilderna för att det liksom betyder någonting, men det har liksom inte, som utomstående så är det liksom ingenting som jag tror någon på något sätt förstår någonting av. Men det är alltså det som jag tycker är så skönt med det, att det går liksom inte att tänka. Jag har så svårt, oavsett vad jag skriver eller vad jag gör idag, så har jag så svårt att inte tänka liksom produkt. Att vad ska jag göra? Hur kan jag använda det här i mitt skrivande? Det här är någonting jag kan på något sätt liksom, ja men alltså, är det här content?
Mm.
Men de här collagen är liksom inte, det finns ingen marknad för det här. Det finns ingen liksom, jag kan inte göra någonting med det här. Sen har jag fyllt ett anteckningsblock och så är det bara där. Men det ger mig så enormt mycket glädje att sitta och klippa och klistra. Och det är riktigt någon sån här, alltså, ja jag vet inte. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Men det gör också, alltså den där glädjen och det där icke-marknadstänke. Så, eller så här, jag tycker om att vara kreativ med annat än att skriva. Och jag tycker att, jag tycker om speciellt sånt som jag liksom inte har någon så ambition kring. Jag har som ingen ambition kring att bli någon så här, oj nu ska jag bli konstnär som gör collage. Utan det är bara någonting jag gör.
Mm. Jag tänker och, att det kanske är dina morgonsidor på ett sätt.
För
att
ja, precis.
Alltså om man tänker sig, grundidén med morgonsidorna är ju att det inte ska bli någonting. Man ska gärna typ bränna upp dem eller försegla ett kuvert. Och nu kan du göra det med ett collage.
Ja. Och jag har försökt liksom skriva morgonsidor i perioder. Och, jag ser
och det verkligen blev en roman som heter Bli utan.
Ja, exakt. Jag kan som inte, alltså, jag tycker att morgonsidor är otroligt bra, men jag undrar som författare om det är så klokt. Alltså kan man koppla bort sig från text oavsett vad det är?
Jo, men det kan man väl om man.
Ja, okej, men jag kan inte, men
Jag tror att det också handlar om rutinen.
Mm,
alltså att man, om man faktiskt sätter det som en rutin. Alltså Julia Cameron har ju i den här Lev kreativt, som är en handbok i att leva kreativt, så har hon ett moment som heter morgonsidorna. Och hon hävdar ju då att man ska bränna upp dem eller försegla kuvertet. Och jag menar, om man faktiskt skulle göra det, om du och jag skulle bränna upp det vi precis hade skrivit, absolut, ja. Idéfröt skulle ju kunna finnas kvar. Och det skulle ju påverka vad vi skriver härnäst. Men vi skulle inte kunna faktiskt använda dem.
Nej, det har du rätt i.
Men jag tänker också på Jonas Asenkemiri som skrev Pappaklausulen. Det var också hans dagbok. Alltså han höll på med ett annat manus. Det som jag tror nu är Systrarna som kommer ut i höst. Men att han varje morgon satte sig och skrev dagbok om sin familj och sina barn och småbarnslivet. Och sen efter ett tag så insåg han att, ja men halloj, det här blev ju en roman. Fast sen gjorde han väl säkert om det till en fiktiv berättelse, men jag tänker att det här, det är som klassisk feltänk som författare. Eller feltänk är kanske fel ord, men ett vanligt förfarande att man helt plötsligt inser att det man har skrivit i sin dagbok är det man sen kommer bygga en roman av.
Ja.
Vem blir du om du inte skriver? Har du testat?
Det vet jag inte. För att jag har alltid skrivit. Nej, men jag har alltid det. Alltså, sen så har jag ju inte alltid skriver liksom med någon ambition utöver dagbok. Men jag har ju liksom bloggat sedan jag var 13. Och jag var kanske närmare 30 när jag insåg att det var också att skriva. Mm. Jag vet inte, tänker du på att blogga och att skriva som samma sak? Eller är det två olika saker för dig?
Alltså texten ser ju väldigt olika ut. Mm. För att bloggen är pladdrig och texten är mer kontrollerad och långsam på något sätt. Men mer och mer, alltså de senaste åren så känner jag mer och mer att det flyter in i varandra. Också för att jag kanske tillåter mig själv att och byta plats och låta mig själv vara pladdrig i Word-dokumentet och låta det ha en annan, mer fragmentarisk, långsam stämning på bloggen. Så att jag tror att, att jag är i någon slags process nu där jag tillåter mig själv att tänka att, att bloggen också är mitt skrivande. Hur tänker du?
Ja, alltså, jag är ju verkligen inte en sån här hängiven bloggare som du är. Och jag har inte heller någon gång tjänat pengar på min blogg, utan det är nog bara en sån här, en grej jag har gjort.
Jag älskar din blogg.
Tack. Men jag tycker bara, alltså det tog ganska länge för mig för att jag, för jag ens liksom vågade så här, eller vågade erkänna, men eller ens insåg att jag har ju skrivit varje dag sedan jag var 13 år. Alltså även om det inte har blivit böcker av det, så är det ju liksom, vad du än skriver så har du ju, alltså det är ju någonting rent mekaniskt i att du har suttit och skrivit och att dina fingrar har liksom smattrat på ett tangentbord eller att du har hållit i en penna. Alltså,
du brukar väl säga att, att man ska hålla bastun varm?
Ja.
Du har ju hållit bastun varm då, sen du var 13. Ja,
precis. Att, ibland tänker jag att det spelar inte så stor roll vad du skriver, fast du skriver ett mejl åt en kompis du inte träffar på länge. Eller så, men bara det där just att du håller bastun varm.
Jag tänkte på en annan grej som jag inte har sagt om bok, eller som jag tänkte vi ska prata om boken.
Mm.
Frida och Olof har ju en bekant som heter Baby, som har författardrömmar. Och hon har skrivit ett manus som Olof, alltså Fridas kille, ska korreläsa. Och det här är ju något som Frida tycker är skitjobbigt. För att jag tror att hon någonstans befarar att den här, det här manuset kommer vara bra. Eller det är det värsta hon kan tänka sig, att Baby skulle ha skrivit någon, ett bra manus. Men det här manuset gör ju också någonting med Frida så småningom. Vill du berätta lite om det?
Ja, men det, jag har liksom, om jag tillåter min litenhet i min egen, i mig själv ta över, så kan jag bli ganska sådär, känna mig ganska hotad av yngre kvinnliga författare. Som jag tror att det är ganska naturligt att man gör, alltså inte sådär som att jag är sådär, men om man någon, alltså man, är, man blir ju aldrig debutant igen, det är ju det.
Så är det.
Och varje år så kommer det någon ny debutant som man tänker sådär, fan, varför har hon där skrivit så bra? Varför skrev inte jag det där? Som att det på något sätt är liksom, att idéer är liksom allmängod som är up for grabs. För vem, eller att talang är liksom någon sådär, att fan, att hon tog det där som jag ska kunna ha. Alltså, och det här är ju någonting, alltså det är ju en tankar jag låter styra, för att jag förstår ju att det, alltså man kan inte hålla på så. Men det finns ju någon del i hjärnan som är så. Och Baby Lindholm är på något sätt det är mitt sätt att alltså det, hon är de där debutanterna som jag kan bli sådär, oh no, nu kommer de och tar, vad är det de tar av mig? Jag vet inte, för jag har ju aldrig hört. Alltså, ja.
Jag minns när jag var yngre så hade jag ett Pinterest-citat som var så här: her success is not your failure.
Exakt.
Och det är ju den, verkligen.
Det är verkligen det. Men sen så gör ju också att när Frida till slut på något sätt liksom så där, närmar sig Baby och Babys text, så är det ju, blir det ju också en slags förlösning i hennes eget skrivande. Och det är ju det som är...
Där kommer förlossningen.
Alltså, ja, alltså man måste ju som på något sätt låta sig, låta sig bli inspirerad från alla håll, även när det tar emot. Alltså det är ju inte, det är inte alltid så roligt att erkänna att man blir inspirerad av någonting som kanske... alltså nu menar jag inte att alla yngre skribenter, att jag anser den fåniga. Men alltså att de, det är kanske inte alltid så roligt att erkänna att man blir inspirerad av någon som egentligen är yngre. Och folk som är yngre ska ju inte veta lika bra som en själv. Men det vet de ju, så de vet ju oftast bättre. Det är ju det. Eller liksom, det är kanske inte så... Det kanske inte heller liksom helt så här kul ibland att erkänna att sådär, ja men jag blir jätteinspirerad av, eller typ att jag läst någon sån här dussindäckare och blev jätteinspirerad av miljöbeskrivningar. Alltså det är ju som inte så snyggt. Alltså det är ju som inte så, det är inte så fin rum kanske alltid, var man får den där inspirationen.
Just det, men man ska, inte, som, man ska inte värdera var inspirationen kommer ifrån, utan man ska tillåta sig själv och inspireras från alla olika håll. Det är ett jättebra råd.
Jag visste det. Jag är själv ganska nöjd över det här.
Men det är också väldigt roligt såklart att hon heter Baby eftersom Frida vill ha en bebis.
Ja, alltså det är väl inte helt osymboliskt, tänker jag. Men det är inte någonting jag har tänkt, utan det var namnet Baby Lindholm kom till mig som en blixt från klar himmel. Och jag visste precis vem hon var när hon steg in i texten.
Jag ser henne framför mig också. Livsfarlig hon. Vad är det bästa du har läst i sommar, Ellen?
Det bästa jag har läst i sommar är... Jag tror att det kan vara My Life in France av Julia Child, den här amerikanska kocken. Och det är hennes... hon har skrivit det tillsammans med sin systerson som jag för mitt liv inte kommer ihåg vad heter nu. Och det handlar om henne och hennes man, deras liv i Frankrike på 50-talet typ. Och den är bara så... Alltså hon är också en sån här barnlös ikon.
Mm.
Och de har bara ett så här jätteljuvligt äktenskap, hon och Paul, hennes man. Och hon, det är också skrivet så sinnligt, och det är verkligen så där, alltså det är så fånigt när man säger, man känner verkligen hur lavendelfälten doftar genom texten, men man gör verkligen det. Alltså det har varit så ljuvligt att vara i den boken. Så den har varit helt en fantastisk bok att ha med sig på solbädden.
Gud, vilket bra tips, jag blir jättesugen.
Mm.
Men hur ser det ut då? Du har en skrivhöst framför dig och du har precis avslutat, eller håller på att avsluta den här romanen som kommer ut om någon månad eller två.
Mm.
Hur tänker du att du ska lägga upp din skrivtid i höst?
Jag har ju vissa grejer som kommer med när man ger ut en ny bok. Alltså jag ska ju på bokmässor och sånt nu igen.
Den lilla brickan.
Ja, precis. Men sen så har jag liksom tackat nej till väldigt mycket så här workshops och skolbesök och sånt som jag har gjort jättemycket av de här senaste 2 åren egentligen.
Mm. För att det tar för mycket tid och energi eller?
Ja, alltså det är en jätterolig del av det, men det tar liksom, alltså jag har ganska så här långa, alltså jag har ganska lång så här omställningstid från en uppgift till en annan, och det är liksom ganska... Alltså har jag ett skolbesök, även om det bara är en timme på förmiddagen, så får jag ingenting skrivet samma dag. Det går liksom inte.
Nej, jag känner igen mig i det.
Jag har liksom vissa så här större block i kalendern, just bokmässor och sånt. Men sen har jag tackat nej nästan till resten.
Mm. Vet du vad du ska arbeta med?
Ja, jag håller på att skriva. Jag är kanske halvvägs i... Nej, halvvägs. Nu är jag optimistisk. Jag är kanske en tredjedel in i en roman för högstadie igen, skulle jag säga.
Men vad fan, Ellen, du har skrivit 6 böcker, eller du har skrivit 5,5 bok, liksom. Du måste ju chilla för oss andras skull. Vi blir skitstressade.
Alltså, det är ingenting jag rekommenderar. Jag har ju också varit så utbränd så att jag inte kunnat stiga upp ur sängen i våras.
Har du kunnat skriva en halv roman?
Ja, men det här är någonting jag har skrivit liksom lite vid sidan av. Det här blir ju... Men det hjälper också om man till exempel har sitt jobb som tillflyktsort från andra jobbiga saker.
Mm.
Eller om man bara är liksom... Jag är också ganska sådär... har svårt att reglera energi. Och om jag är väldigt sådär, nu vill jag skriva det här, så då kan jag som skriva ganska mycket på ganska kort tid.
Mm.
Och så kan det gå flera veckor som jag typ inte gör någonting.
Vi har varit inne på det lite, du kommer till bokmässan i höst.
Mm.
Vilket samtal ser du mest fram emot? Som du själv ska medverka i?
Som jag tack för att du sa det, för att jag brukar ha svårt att... Sådär. Men jag ser jättemycket fram emot det här samtalet som jag ska ha med Frida Blom och Tina Hög som är en dansk författare, och jag tror att det är Lina Thomsgård som ska moderera oss. Och det ska handla om barn och barnlängtan och barnfående i deras fall i alla fall.
Spännande. Mm. Det här är jag ser här att det är på lördagen den 30 september klockan 11.
Ja.
Gud vad kul. Då kommer du se mig i publiken där.
Jag ska vinka till dig.
Ja, snällt. Tack så jättemycket, Ellen, för att du kom till Röda rummet idag. Det var så kul att få liksom tränga mig in i din hjärna och få höra hur du tänker kring ditt skrivande i stort och såklart om Bli utan.
Tack själv.
Vi ses på bokmässan.
Ja, det gör vi. Yes. Hej då.
Hej då. I nästa avsnitt av Röda rummet möter jag Amanda Svensson och pratar om hennes bok Själens telegraf som kommer ut nu i slutet av augusti.
Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Röda rummet. Vill du veta mer om vad som händer på bokmässan i Göteborg den 28 september till 1 oktober? Gå in på bokmässan.se för att se programmet och köpa biljetter. Vi ses där!
Podplay, en del av Power Media.